Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 27, del 2 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1894. Men först en kort resumé. Vanja har flytt till Sartuninus, hennes dotter Sonja är kvar på slottet och misstas för att vara vålnaden. Först innan son har kommit till Tyresö för att berätta att hennes tidigare make förlåtit henne. Kapitel 27, del 2. Wilhelm fann emellertid icke snart tillfälle att obemärkt komma ut i korridoren. Han övergav dock ej sin plan, utan passade endast på ett ögonblick då det kunde ske utan upptäckt. Det hände sig emellertid en gång att Wilhelm befann sig alldeles ensam under det att försten, förstinnan och Olga gjorde ett besök på Kumla. Då fick han plötsligt den idén att försöka komma upp i tornet. Det kunde icke givas något lägligare tillfälle därtill. Med snabba steg gick han igenom den stora salen, dit den återstående dagen föll knappt och sparsamt in mellan de tjocka sidengardinernas tunga väck. Han drog sakta ifrån regeln till den smala tapetdörren i väggen och smög sig försiktigt ut i korridoren. Här var det till en början nästan alldeles mörkt, men längre bort ljusnade det och månen skimrade genom det lilla fönstret under taklisten. Var fanns väl dörren till tornkammaren? Om han gick längre fram i korridoren så fick han nog rätt på den. Plötsligt hördes då ett svagt knarrande ljud, så som av en dörrs öppnande. Han höll sig alldeles stilla, tryckte sig tätt in till väggen och vågade knappast andas för att förråda sig. Någonting rörde sig längst bort i gången. Snabba, lätta steg kom allt närmare och i halvmörkret gled någonting vitt snabbt framåt. Vålnaden, tänkte han, och beredde sig på att fånga henne ifall hon kom nära in till honom. Jag måste ha reda på detta underliga väsen som kommer så mycket oro och stad. Han såg tydligt konturerna av en kvinnlig skepnad, huvud, armar och fötter. Då hon kom under fönstret stannade hon tvärt i det bleka månljuset som föll ned på hennes ansikte. Men präglat av en så djup smärta i varje drag att det gjorde ont i den unge mannens hjärta då han betraktade det. Ett långt guldgult hår föll upplöst över hennes skuldror och gav henne utseende av ett överjordiskt väsen. Om Wilhelm hade trott på andar skulle det ha varit mycket naturligt att han hade tagit henne för en sådan. Men tack vare hans sunda förnuft let han ej skrämma sig eller ingiva sig någon barnslig inbildning. Hon stod ännu kvar med sänkt huvud och sammanknäppta händer. Hon suckade så djupt som om en blytyngd legat på hennes bröst och hämmat varje andetag. Sedan gick hon långsamt fram åt det håll där han stod, utan en aning om att hon var bespejad. Hon strök alldeles tätt förbi honom, så tätt att hennes kjortel snuddade vid hans kläder. I samma ögonblick sträckte han ut sin arm och fångade henne. Förskräckelsen frampressade ett ångestrop från hennes läppar, men i nästa sekund blev hon alldeles stum, stel av fasa. Wilhelm höll henne fast med milt våld. Han kände ett mjukt smärtliv mot sin arm och en ljuv varm andedräkt som flämtade fram över hennes skälvande läppar. Ni har ingenting att frukta för, viskade han. Men jag släpper er icke förrän ni säger vem ni är och varför ni låter alla människor tro er vara en vålnad. Jag har hört så mycket talas och berättas om vålnaden på Tyresö att jag beslutat att taga reda på henne. Och nu hör jag henne i mina armar, tillade han i munter ton. Jag kunde just tro att det var en sådan här vålnad. Släpp mig, för Guds skull släpp mig, bad den förskrämda Sonja och försökte göra sig lös. Han lät henne glida ur sina armar, bad henne så vackert att hon ej skulle vara rädd och viskade en bön om förlåtelse för hans djärvhet. Tonen i hennes röst hade slagit an på honom och rört honom till medlidande. Ty den var så klagande, så undergiven, men på samma gång så mjuk och silverklar. Vem är ni? Frågade han ånyo. Jag vet det ej själv, svarade hon med sakta darrande röst. Låt mig gå, jag vet ju inte vem ni är. Om Marsa kom och överraskade oss, vore jag förlorad. Aldrig mera skulle hon då förunna mig någon frihet, aldrig. Ni kan ej ana hur olycklig jag är, suckade hon. Ingen vet att på Tyresö slott finns en fånge som lider år ut och år in utan hopp om befrielse. Man dansar och fröjdar sig medan jag väntar på min förlösare. Döden, en fånge, upprepade Wilhelm. Hur kan det finnas en fånge här utan att någon vet därom? Han sade detta långsamt, dröjande på varje ord, medan den tanken och fick insteg hos honom att det möjligtvis kunde vara någon vansinnig som först Saltykov hade sett sig nödsakad att dölja. Jag måste väl betrakta mig som fånge, återtog Sonja, då man håller mig instängd och nekar mig att gå ut ur tornet. Jag nekar mig allt annat umgänge än den gamla Marsa. Vem nekar er det? Ja, vem? Den frågan har jag gjort mig många gånger, men ej fått något upplysande svar. Hur kom ni hit till Tyresö? Hur kom jag hit? Jag är född här, säger Marsa. Och mer vet jag inte. Hade han verkligen en mindre vetande framför sig? Det kunde ej vara möjligt, och likväl. Vill ni berätta mig er historia? Han sökte och fick fatt i hennes hand. En liten fin hand som han icke genast ville släppa. Säg mig allt och dölj ingenting. Du må hända, kan jag göra något för er? Liksom hennes stämma hade gjort ett djupt intryck på honom, gjorde nu hans röst detsamma på henne. Det var någonting i hans ord som göd så förtröstansfullt, ingivande hopp och glädje, att hennes hjärta började slå med fördubblad fart. Jag vet ej vem ni är, viskade hon, och om ni vill mig ont eller ej. Åh, frukta ingenting av mig, bad han och tryckte hennes små fingrar. Slumpen har fört mig hit. Det var säkert en skickelse av Gud att vi råkades, tillade han med fast övertygelse, ty att han hade en dåre för sig ville han ej längre tro. Någonting sade honom tvärtom, att en förfärlig hemlighet var förknippad med denna unga flicka. Tyst, sa plötsligt Sonja och lyssnade. Marsa kanske letar efter mig. Hon har visserligen givit mig tillåtelse att gå här i korridoren och hon litar på att jag ej ska missbruka hennes förtroende. Men hon brukar ändå komma och se efter om jag verkligen finns här. Hon är så misstänksam, men hon är ändå snäll mot mig, tillade Sonja suckande. Tyst, upprepade hon åter och höll andan för att lyssna. Kom, tillade hon hastigt och förde honom med sig bort i gången under fönstret där det fanns en liten soffa. Här brukar jag sitta. Hon satte sig och drog honom ned bredvid sin sida. Ni har givit mig hopp om befrielse. Jag försöker rädda mig härifrån. Jag har lidit nog. Och så berättade hon allt vad hon visste om sin barndom och sitt hemlighetsfulla instängda liv. Det var ej mycket upplysande, men av allt vad hon sade honom blev det fullkomligt klart för den unge mannen att Sonja ej var berövad sitt förnuft. Hon hade talat med en sådan gripande värme, så livligt beskrivit sin barndoms besynnerliga öden och sitt nuvarande liv, att han mycket väl förstod att hon var offer för någon brottslig gärning som först Saltykov hade alla skäl att dölja. Om hon hade blivit galen skulle det ej varit undligt. Det var mycket märkvärdigare att hennes förstånd ej blivit rubbat i den förfärliga ensamhet vari hon blivit dömd att leva. Stackars flicka, sade Wilhelm medlidsamt gång på gång. Hjälp mig härifrån, bad Sonja. Ni ska icke ångra det. Allt vad jag kan ska jag göra för er. Var nu bara lugn och oroa er inte, tillade han nästan faderligt. Hur skulle jag kunna få träffa Marsa? det blir svårt. Låt mig få komma in till henne, om icke idag så imorgon. Laga blott att dörren till tornkammaren står öppen så att jag kan överraska henne. Ja, om jag blott vågade. Ni måste våga det. Säg mig endast innan vi nu skiljas vad jag får kalla er. Sonja. Kalla mig Sonja. Nåväl Sonja, låt oss invänta morgondagen. Försök att vid samma tid som nu låta dörren till tornkammaren stå öppen. Jag ska försöka. Han hade stigit upp för att gå. Jag kommer igen imorgon, sade Wilhelm plötsligt. Farväl till dess, Sonja. Sonja kunde ej längre kvarhålla honom. Hon satt fortfarande på soffan och såg hur han försvann i korridorens mörker. Hon hörde hur hans steg dog bort och så blev det åter alldeles tyst. Vem var han? Upprepade hon för sig själv. En ängel, sen från helgonen. Hon knäppte samman sina händer och grät sakta mycket länge. Så stod hon upp och gick in i tornkammaren där Marsha satt i mörkret och halvsov. Men genast vaknade då Sonja stängde dörren efter sig. Sonja satte sig bredvid sin säng och grubblade över vem det kunde vara som hade fångat henne i korridoren. Hans klangfulla stämma ljöd ännu i hennes öron. Hon tyckte sig se hans vackra ansikte som månljuset hade upplyst. Hon kände att han skulle bli hennes räddare, hennes befriare. Men vem var han? Visste hon icke. Under natten drömde hon om honom och på morgonen när hon vaknade var han hennes första tanke. Den dagen talade hon icke mycket, sysselsatte sig ej heller med något, utan satt blott och tänkte på den första mänskliga varelse som hon hade talat vid utom Marsha. Då skymningen kom och innan Marsha hunnit tända på lampan öppnade hon oförmärkt dörren till korridoren. Sedan satt hon och stirrade framför sig, väntande och lyssnande. Plötsligt förnam hon ett svagt ljud likt dämpande försiktiga steg i korridoren. Hon höjde huvudet. En purpurflamma flög över hennes ansikte. Ty där stod redan på tröskeln i den öppnade dörren den unge mannen och hälsade henne med ett stumt tecken. Han syntes henne nu långt skönare och den blick och det leende han gav henne träffade henne rakt hjärtat. Hon rörde sig likväl icke, utan satt orörligt stilla. Wilhelm stängde dörren nästan ljudlöst efter sig och gick fram till Marsha som satt med ryggen vänd åt honom, sysselsatt med att spå i korten som hon hade brett ut framför sig i dubbla rader. En okänd kommer i er väg, en okänd ung man som för med sig allt annat än sorg och bedrövelse. Icke sant? Ni tyder ju det i korten, sade Wilhelm sakta och vänligt, böjande sig över Marshas skuldra. Marsha hoppade till, på det högsta skrämd och överraskad. Hon fäste sina ögon på honom, som om hon hade sett en andesyn, och sökte därefter med sin blick Sonja, som ännu icke rört sig ur stället, liksom hon ingenting hade märkt. Sonja! Skrek Marsha. Ser du inte? Vem är här inne? Vem står bakom mig? Någon som beslutat att hälsa på gamla Marsha och göra sig bekant med vålnaden på Tyresö. Bliv icke förskräckt, tillade Wilhelm och lade sin hand på Marshas skuldra. Ni ser ju att jag icke är farlig eller vill er något ont. Men Sonja, kom då hit, ropade Marsha som kände sig rädd. Sonja steg långsamt upp och kom fram. Wilhelm gjorde en djup bugning för henne. Jag visste inte att det fanns en så intressant hemlighet här som en ung flicka, sade han leende. Ingen har nämnt något därom för mig. Man har sina skäl därför, men jag råder er, unge herre, vem ni än må vara, att genast lämna oss, ty eljes tillställer ni en stor olycka. Jag förstår er inte, inföll Wilhelm. Ingen vet att jag är här och ingen skall heller få veta det. Alltså har ni ingenting att befara. Jag är en tillfällig gäst på Tyresö och har hört så mycket talas om att det spökar i västra tornet att jag beslutat mig för att göra min uppvaktning för vålnaden. Försten borde ha förutsett detta, mumlade Marsha för sig själv. Vålnaden, säger han. Vålnaden. Det är ingen annan än Sonja som man sett uppe i tornet. Helgonen vare mig nådig om försten får veta att hans gäst trängt hit upp, sade hon högt och darrande vid varje ord. Försten skall icke få veta det, inföll Wilhelm lugnande. Marsha fäste sina blickar på Sonja som stod där lugn, nästan med ett leende på sina läppar. Men ni vet ej hur ni kan skada mig, herre, nästan viskade Marsha fram. Försten äger större makt över mig än ni anar. Jag är hans livegna. Vet ni vad det betyder, herre? Jag vet nog vad det kunde kosta er i Ryssland. Men här i Sverige har ni ingenting att frukta av förstens makt. Ni har hört kapitel 27, del 2 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.